God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och det är vid andra Korintherbrevet vi håller på och vi har kommit till del 27.
Ja, klockorna har ringt ut, eller ringt in kanske heter. Så nu ska vi börja vår bibelförklaring här i andra Korintherbrevet kapitel 11 är vi i. Vi börjar med att be. Så tackar vi dig Herre för att vi ännu en gång får komma inför ditt ansikte och ta del av det vittnesbörd som Paulus ger oss om dig. Herre, vi är tacksamma för att vi har tillgång till de här texterna. Och att vi kan lägga ihop och vi kan fördjupa oss i texterna. Vi kan studera och vi ber att du genom din heliga ande öppnar våra sinnen så att vi bättre och bättre kan lära känna dig och förstå din vilja med oss också. Herre, tack för att ditt ord är giltigt idag på samma sätt som det var giltigt då. Herre, hjälp oss att tillgodogöra det här studiet och det här ordet som du har gett oss i Nya Testamentet särskilt. Herre, vi ber att du ska verka genom ditt ord, att du ska förändra oss inifrån. Att din kyrka och församling ska bli uppbyggd av ditt ord. Ska liksom lära känna varandra och kunna återspegla någonting av din härlighet här på jorden. Herre, det är den tron och den tillförsikten, den förhoppningen som vi överlämna den här stunden i dina händer. Tack för att du är närvarande. Amen. Enligt mina anteckningar så är vi i 11:e kapitlet, alltså andra Korintherbrevet 11:e kapitlet, och jag tror att vi var i avsnittet där vers 9, 10, 11 någonstans. Nu har vi haft juluppehåll några veckor. Det märks ju inte för de som lyssnar på band och så, men för er som är här så är det ju på det sättet. Och därför kanske vi bara ta en liten kort repetition. Det är alltså så att vi har gett oss in på det som kallas för Paulus försvarstal. Så mycket kommer ni väl ändå ihåg att Paulus hade stort besvär med de här motståndarna i Korint. Och det var tydligen lite olika typer av motstånd. Det var inte bara det här med att korintierna höll sig till Apollos och till Kefas och till Paulus. Utan det verkar som att det fanns människor utifrån också. Resande predikanter kan vi kalla dem som också kom till Korint och som hade ett visst inflytande. Och som hade ett budskap som kritiserade Paulus. Och tydligen så var de så pass framgångsrika så att Paulus han är rätt irriterad under hela andra Korintherbrevet. Bitvis redan i första Korintherbrevet. Men i synnerhet i andra Korintherbrevet och 10:e kapitlet och 11:e kapitlet. Och när vi kommer sen till 11:e kapitlet där vi befinner oss nu. Så brukar man kalla 11:e och 12:e kapitlet för Paulus försvarstal. Och det här kan då analyseras som vi vet på lite olika sätt och man kan ha lite olika infallsvinklar, men jag vågar nog säga att praktiskt taget alla kommentarer är överens om att det här är verkligen ett försvarstal där han går i svaromål mot de här falska apostlarna. Och det som hör till senare tids forskning är att man har upptäckt mer och mer av den antika retoriken. Så att när vi analyserade första Korintherbrevet så hade vi den infallsvinkeln att det här var antikens retorik som hade bestämt upplägget. Det var ju olika tänkta tal i första Korintherbrevet. Och när vi kommer nu till det här försvarstalet så blir det ännu tydligare. Man kan se det på hans sätt att hålla det här försvarstalet. Att han har hämtat inspiration eller insikter ifrån den tidens retorik. Och ni kanske har hört talas om Sokrates försvarstal och det är ju flera hundra år innan. Hans försvarstal är upplagt på ett liknande sätt. Eller tvärtom naturligtvis Paulus försvarstal är upplagt på ett liknande sätt. Och då har vi gjort här den indelningen att kapitel 11 vers 1 till och med 21a. Alltså till och med vers 21a. kallar vi helt enkelt för prologen. Och från 21b till och med kapitel 12, vers 10 har vi själva talet, så att säga, själva kroppen i det hela. Och sedan ifrån kapitel 12, vers 11 till och med 13, det kan variera lite grann, men de verserna kallar vi för epilogen. Så det är alltså en inledning och så ett huvudtal och så en avslutning. Och vi befinner oss nu då i inledningen. Och därför att använda sig av retorikens råd och rön, så har vi själva tesen i den femte versen. Och tesen som Paulus förfäktar och som han bygger upp sitt försvarstal kring, det är helt enkelt det som står i vers 5, där han säger att han inte är underlägsen, inte på något sätt underlägsen dessa väldiga apostlar. För det är ju det som har hänt i Korint, att de har spelat ut dessa, inom situationstecken då, väldiga apostlar, det är ju ironiskt menat, emot Paulus. Och Paulus har inte nämnt, han har visat irritation, precis som jag sa, men han har inte nämnvärt försvarat sig. Men nu så finner han tydligen skäl till att han måste försvara sig, och då finns det samlat i det här försvarstalet. Och det är framförallt tre argument som han använder sig av för att bekräfta den här tesen att han inte är underlägsen. Och de tre argumenten får man förmoda är föranledda utav just den kritik som han har utsatts för. Alltså att han svarar på tal helt enkelt. Och det första argumentet är det som finns i vers 6. Där han säger att han inte saknar kunskap. Kunskap i biblisk mening, vet ni, det är ju inte bara några intellektuella försanthållanden, utan kunskap är ju detta att lära känna Gud. Och det är ju vad som ligger i ordet teologi också. Läran om Gud är ju inte bara en intellektuell akt, utan det är ju en gemenskap med Gud. Att lära känna Gud på djupet, kanske vi skulle säga, för att förtydliga det hela. Så Paulus säger att han har inte mindre gemenskap, inte mindre insikter, inte mindre kännedom om Gud än vad de här väldiga apostlarna säger sig ha. Och det andra argumentet, det kommer sen i sjunde versen. Där säger han att det inte var någon synd som han begick när han predikade Guds evangelium för dem utan ersättning. Alltså han hade ju kritiserats därför att han inte tog emot korintiernas välgörenhet. Det låg ju i den hellenistiska kulturen, och det var en stor dygd i Korint att man skulle kunna skänka och ge välgörenhet till människor. Och det var ju också ett sätt att indirekt visa, jag vet inte om det låter, om man skulle ha sagt så på den tiden, men jag tror man kan säga så idag. Det var ju ett sätt att visa sig, om inte överlägsen, så var det i alla fall en sorts maktutövning att kunna ge välgörenhet till andra. Då var man ju för mer, man var ju överläge mot dem som var tvungna att ta emot. Men Paulus, han ställer inte upp på det här. Han tar inte emot någonting, utan han, tvärtom så säger han ju i vilket kapitel det nu var, att det är han som är deras andlige far. Det är han som ska sörja för dem istället. Och då ställer han den frågan här lite retoriskt, ett andra argument. Det kan väl inte vara någon synd att man inte tar emot ersättning. Det måste finnas, som vi ska se här, andra drivkrafter än pengar. Så det är ett argument för att han inte är underlägsen de där väldiga apostlarna som förmodligen då tog emot ersättning och gjorde alla glada. Och visade sin uppskattning då mot de här välgörarna. Och det var ett starkt argument emot Paulus. Men det alltså har han med. Och det är väl där någonstans vi befinner oss nu. Det tredje argumentet han har för att stärka sin tes, att han inte är underlägsen de väldiga apostlarna, det kommer sen i 12 kapitlet. I vers 1, där han börjar då tala om sina syner och uppenbarelser. För det här var ju vad de väldiga apostlarna gjorde sig märkvärdiga med. De gjorde sig märkvärdiga med sin kunskap, som Paulus avfärdar som världslig visdom. De gjorde sig märkvärdiga genom sin inställsamhet mot korintierna. De gjorde sig märkvärdiga med sina syner och uppenbarelser. Och på de här tre punkterna får nu Paulus svara emot och som sagt ge svar på tal. Och så kommer vi då till, ja, vi kan ta det som står i vers 7 också. Där står det inte bara att han predikade utan ersättning, utan det står att han ödmjukade sig för att de skulle upphöjas. Och det här är ju på ett sätt kan man väl säga emot världslig logik. Att man ska ödmjuka sig för att andra ska bli upphöjda. Det är ju liksom inte vad som ligger i den mänskliga naturen. Men så tänkte tydligen och handlade tydligen också Paulus. Och när han skriver så är det inte frågan om någon falsk ödmjukhet. Utan det är faktiskt så att skriften är, visar ju genomgående att detta är Guds egen karaktär. Alltså Gud själv är sådan att han blir våran tjänare. Gud själv är den som förödmjukar för att upphöja. Jag har en rad bibelställen här, men tänker inte att jag ska behöva läsa dem. För det tar lite för lång tid med tanke på att vi ska gå framåt här i texten också. Men några stycken. Det första som jag har, om man nu tittar kronologiskt, det är från första Samuelsboken. Ja, det finns ju tidigare också, men som sagt, bara visa på några stycken. Första Samuelsboken kapitel 2. Det är den här barnlösa Hanna som då får sitt pojke Samuel. Och så håller hon en lovsång i första Samuelsbokens andra kapitel. Och där när man kommer en bit ner i texten så ser vi i vers 7 att hon säger i sin profetiska lovsång: Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringe upp ur stoftet. Ur dyn lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland furstar. Och så fortsätter det hela vägen ner där i den här lovsången. Och det här är ett genomgående, en genomgående beskrivning av hurdan Gud är. Vi tar två stycken nytestamentliga ställen också. Ett Jesusord, Lukas 14. Lukas 14, vers 11. Där läser vi att Jesus säger: Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Sådan är Gud, sådan är våran Gud. Och i andra Korintierbrevet som nu vi har fördjupat oss i, där står det i kapitel 8, om ni tittar där också. Andra Korintierbrevet kapitel 8 i vers 9. Då skriver Paulus: Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Så sådan är Herren Gud och sådan är hans älskade son Jesus Kristus, vår Herre. Och Paulus har tydligen fått sitt liv förvandlat också på den här punkten, eller så till den grad att detta är ett ideal för honom. Om jag nu avstår från ersättning hos er korintier och försörjer mig själv och predikar utan ersättning, är det då en synd? Kan du knappast svara. Så det här är alltså hans motargument. Det är inte en synd. Fast de betraktade ju honom som ofin för att han inte hade tagit emot någon ersättning. Kanske till och med var någon som tänkte att det var en synd. Men i själva verket så är det tvärtom. Vi har ju också det här kända bibelstället, den så kallade Kristushymnen. Vi slår inte upp den, men i Filipperbrevet 2 om Herren Jesus Kristus, som inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte, utan utblottade sig själv och antog en tjänares gestalt. Och så vidare. Ni känner igen det. Så det är ju genomgående både i gamla och i nya testamentet. Men varför var det då som Paulus predikade? Är det möjligtvis, säger han, nu har vi här 11 kapitlet, vers 11. Varför? Därför att jag inte älskar Gud. Gud vet att jag gör det. Alltså underförstått, jag älskar ju inte bara Gud och vill vara så som Gud, utan jag älskar er och jag vill vara till er tjänst. Det är det som är drivkraften hos honom. Titta i, jag har det är också i andra Korinthierbrevet kapitel 2, vers 4. Där säger Paulus: det var i djup nöd och ångest under många tårar som jag skrev till er. Det är det här tårebrevet som vi har gått miste om då, som jag har gått förlorat. Men i alla fall, han hänvisar till det. Inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Så det var ju det som var drivkraften bakom tårebrevet. Eller i 5 kapitlet, vers 14, där han talar om försoningens tjänst. Där säger han: ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe och därför har alla dött. Eller kapitel 7. Detta säger jag inte för att fördöma er. Jag har redan sagt att ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. Så det är i själva verket Kristi kärlek som driver Paulus att predika. Och det är hans kärlek till korintierna som driver honom att hålla igång den här relationen och dialogen. Han har ansvar för dem. Det är inte pengarna. I 9 kapitlet, där står i... Ja, det var 1 Korintierbrevet. Nu ska vi se här. 1 Korintierbrevet 9. Ja, just det. Det är där när han talar om... Det är den största, så att säga, avsnittet där han talar om att han predikar utan att ha betalt. Då säger han i vers 16: ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Alltså han gör det därför att Gud har lagt det så starkt på hans hjärta. Och det är inte någonting som han berömmer sig utav. För att det är ju en pliktuppfyllelse i relation till Gud att predika evangelium. Inte någonting som man själv har kommit på eller som man själv tycker att nu har jag gjort någonting bra, nu är jag duktig, nu ska jag underförstått, nu ska jag till och med få beröm och jag ska få pengar för det här. Det ligger inte till på det sättet, utan det här är en förpliktelse som Paulus har. Men det är klart, nu ligger ju i luften inte bara att Paulus har svarat på den kritiken, utan nu ligger ju i luften en annan fråga. Nämligen, vilka motiv har motståndarna som tar ersättning? Vad har de för motiv för att göra det? Det står inte någonting om det i texten, men det ligger så att säga i luften. Så han både svarar på kritik och använder det samtidigt svaret som någon sorts moteld emot sina motståndare. Sen så står det vidare här i 11 kapitlet, det står redan i 9 versen. På allt sätt, det är alltså vers 9b, alltså slutet på den versen, sista meningen på 9 versen. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta med. Och det kommer igen sedan, ser ni, i vers 12. Jag skriver, jag vill också i fortsättningen handla som jag gör. För att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse ska lyckas med det. Så han kommer fortsätta att handla på det sättet. Och han har alltså klargjort sina motiv, sin drivkraft. Sen har vi då verserna 13 till och med 15. Nu ska vi läsa dem. Såna som de är falska apostlar, ohederliga arbetare och uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvånas över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. Så det här är väl den främsta orsaken till att han inte bara svarar på kritik, att han försvarar sig, utan också går till motangrepp. Nämligen att han betraktar dem, hänger ut dem, vers 13, som falska apostlar. Och det är ju starkt. Det är ju riktigt starkt. Det betyder att det knappast är så i Paulus ögon att motståndarna har missförstått honom. Det är inte därför Paulus visar vrede tillbaka, helig vrede tillbaka. Det är inte för att det föreligger missförstånd som kan redas ut. Det är inte heller för att de har överdrivit kritiken emot Paulus och att de har behandlat honom orättfärdigt. Det är inte därför han far ut som han gör. Utan skälet till att han far ut som han gör, det är att de är falska. De är icke Kristi tjänare. Så det här är ju en oerhörd anklagelse. Men här har han ställt allting på sin spets. Och här drar han upp en linje emot de här falska apostlarna. De har ju på allt sätt försökt manövrera ut Paulus. Kom ihåg det. De har anklagat honom för att han inte har insikter i evangeliet. Han har ingen kunskap om Gud. Han tar inte emot ersättning. Han har syner och uppenbarelser som inte räcker till. För att inte tala om allt det motstånd som han har haft under sina resor. Allt det här vänder sig emot Paulus. Och Paulus blir mer och mer på det klara med att de har icke-kristi ande, de här. De söker inte det som är Paulus bästa. De söker hans sämsta. De handlar okristligt därför att de är okristliga. Och han säger ju det också, att de är Satans tjänare. Eller hur? För han säger att de uppträder som kristliga apostlar. De är inte kristliga apostlar, men de uppträder som kristliga apostlar. Och i själva verket är de Satans tjänare. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder på det sättet. För så kommer ju Satan förklädd som en ljusets ängel till oss. Och så kommer de falska apostlarna också. Det här är lite omskakande när man fördjupar sig redan, när man stannar vid den här tanken. När man upphålls, kan det verkligen vara så att det skulle kunna finnas präster eller pastorer i vår tid som Paulus skulle rubricera som Satans tjänare? Och som vi betalar. Det är en rätt omskakande tanke. Det står också i, det här, han knyter ju an här till det som finns i vers 3. Om ni kommer ihåg, som det bara vända på bladet här då, 11 kapitlet vers 3. Där säger han: jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Och sen det som jag tycker är särskilt omskakande, som kommer där i fjärde versen, där han talar om att någon kommer till er och predikar en annan Kristus. Och sen det som nu blir liksom ännu värre: ni tar emot en främmande ande, ett främmande evangelium. Och här ber jag då att få hänvisa till det som vi gick igenom i tredje kapitlet vers 7 till och med fjärde kapitlet vers 6. Nu har jag inte det framför mig och vi kan inte repetera hela tiden, utan bara hänvisar till kommentaren till tredje, fjärde kapitlet. För där gick vi igenom kännetecknen på en sann apostel. Och några saker, ja, vi kan se på några saker åtminstone i tredje kapitlet, vad som är snabb repetition. Där säger aposteln i tredje kapitlet, ja, han säger att för det första att de behöver inte rekommendera sig själva, de sanna apostlarna. Det finns inget skäl i världen att rekommendera sig själv. Det har du i vers 1 och 2. Han säger att Gud har gjort oss i vers 6 dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund. Som är ett andens förbund. Och han förklarar det längre ner. Han talar om att det är att Gud skriver evangelium med sitt ord och sin ande i människornas hjärtan. Och korintierna själva som hade kommit till tro hade ju kommit till tro genom Paulus förkunnelse. Men inte därför att Paulus hade övertalat dem, utan därför att anden hade verkat med sin kraft i deras hjärtan. De hade fått sina liv förvandlade. De hade kopplats upp så att säga emot himmelen själv. Det var ett Guds eget verk, detta med att de hade fötts på nytt. Och han hade aldrig försökt med övertalande ord eller med världslig visdom. Han talar också här i 3 kapitlet 8 versen att det sanna apostolatet kännetecknas av en större härlighet. Som finns i andens ämbete, står det här. Andens ämbete har större härlighet. Det talas också i 9 versen om rättfärdighetens ämbete av härlighet. Och han säger i den 11 versen att den tjänsten, den gör ett bestående verk. Det består det som Gud gör. Eller den sista versen också i 3 kapitlet. Vi förvandlas till en och samma avbild. Vi går från härlighet till härlighet och det sker genom Herrens ande. Så den sanna apostoliska tjänsten kan inte äga rum i mänsklig kraft. Kan inte bygga på mänskliga tankar. Kan inte ske genom mänsklig kraft. Utan det kan bara ske genom människor som har ställt sig till Guds förfogande. Där Gud själv får verka genom sitt ord. Och där den helige ande får bekräfta sitt evangelium. Och människor märker detta i sina liv. Varje människa som är av Gud så att säga hör Guds röst. Varje människa som har fötts på nytt hör den gode herdens röst. Kan urskilja det. Och det är viktigt att ni som lyssnar och jag som lyssnar lär oss att urskilja det rena evangeliet. För det går. Ja, men hur går det då, kanske du tänker. Ja, det är inte särskilt svårt där, för vi känner igen Jesu röst. Vi känner igen det som sägs. Vi kan jämföra med vad som sägs i evangelierna. Vi har lärt känna Jesus genom ordet. Vi vet hur han fungerar, hur han tänker, hur han handlar. Och han är likadan idag som han var på den tiden. Så när Paulus har genomskådat de här motståndarna. Och så kommer han alltså till en gräns där han säger till dem att de här är inte företrädare för sanna apostolatet. De tjänar inte i andens kraft till er uppbyggelse. Tvärtom, de river ner och de sår splittring i församlingen. Inte en sån splittring som kan vara nödvändig, för det kan ju finnas sån, så missförstå mig rätt. Men de här, de vill ju inte så att säga, de vill ju inte göra upp med Paulus. Utan det är en annan ande. Så det är stränga ord. I den här kommentaren då som jag har gjort till andra Korintherbrevet och som ni inte har fått ännu, för den är inte färdigskriven och den är inte upptryckt ännu, men där kommer det också finnas i inledningen en sida där vi får en sammanfattning av de här motståndarna, hur de såg ut och hur de tänkte och hur de var. Men det får vi vänta med tills dess. Men vi har gått igenom det här tidigare. Och sen så lovar då Paulus i den här 11 kapitlet, det sista vi läste där i 15 versen. Han lovar dem att de kommer att få det slut som de förtjänar. Och det är ju så både i gamla och i nya testamentet. Ni känner igen det, även om du kanske har tyckt att det har varit lite svårsmält tidigare. Så känner du igen det att vi människor, vi ska dömas efter våra gärningar. Låt mig bara ta två bibelställen. Ta Saltaren. Jag har skrivit Saltaren 62. Jag ska läsa det för er. Saltaren 62. Då är vi ungefär på 1000 före Kristus. Där beskrivs i vers 13. Hos Gud är makten och hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar. Vad fint att det står så innan, hörni. Hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar. När vi är i Herren, då belönas vi med nåd. Våra gärningar belönas med nåd. Inte därför att vi, inte ens i den utsträckning vi har gjort goda saker, så förtjänar vi lön. Därför är också lönen som vi förvisso ska få är ju nådelön. Det är inte bara frälsningen som är av nåd, utan det som är lönen är också nådelön. Det är nåd utöver nåd. Ingenting som vi kan kräva eller förvänta oss på det sättet. Den här tanken hade Paulus i första Korintierbrevet, var det väl, tredje kapitlet. Där säger han, om ni kommer ihåg det, att var och en, alltså Apollos och Kefas och Paulus, bör se till hur han bygger. Det är första Korintierbrevet 3, vers 10. Efter den nåd som Gud gav mig har jag, och så vidare. Och var och en ska se till hur han bygger. Och så står det i vers 13, andra halvan. Den dagen, alltså domens dag, kommer att visa hur man har byggt. Eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön, nådelön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Hans verk raseras, det brinner upp. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. För frälsningen är fortfarande av nåd. Har inte att göra med om vi har byggt rätt eller fel. Det är nådelönen som bestämmer om vi... Nådelönen får vi ifall vi har byggt rätt eller fel. Eller verket består om vi har byggt rätt. Men det består inte om vi har byggt fel. Och jag kommer ihåg när vi gick igenom det här, att jag sa det, att det här med domens dag och den här elden som ska pröva vars och ens verk, den kommer säkerligen på den sista dagen, men den kan ju också bryta in här i tiden. För hur många gånger har jag inte sett församlingar som har växt och som har levt upp, och så har den här stjärnpastorn flyttat och alltihopa bara raseras så. Alltså varit felbyggt. Och tyvärr så måste jag konstatera att våra församlingar idag, det gäller både Svenska kyrkan och Frikyrkan, i stor utsträckning är anpassad till 1900-talet eller i värsta fall 1800-talet. Inte för 2000-talet. Vi måste nu bygga på ett annat sätt än vad vi gjorde på 1900-talet. Och därför så tror jag den här undervisningen, och jag ska ju ha den imorgon med alla prästerna och pastorerna och anställda här i Värnamo. Den här undervisningen att vi måste bygga på rätt sätt tror jag är högaktuell. Och vad är det då att bygga på rätt sätt? Kan du, Sundliden, bygga på rätt sätt och de andra fel? Nej, rätt sätt är att förmedla Guds evangelium. Att Gud får göra det. Det är rätta sättet. Ingen människa, ingen tjänare kan göra det. Bara de som vill stå till hans förfogande och som lyssnar till Guds ord och som vill tjäna Gud så långt som den nåd han har givit mig, som Paulus säger. Då sker ett verk som sker förutom mig, som Gud själv utför. Och det Gud själv utför, det består. Det andra består inte. Så det är ju helt avgörande för vår kristenhet, inte bara här i Värnamo utan också i Sverige stort, ja, världen stort förstås, att Gud får bygga så som han vill att det ska byggas. Men här har Paulus då genomskådat de här personerna som inte bygger på det sättet. Och han säger att problemet är inte att de bygger fel, utan problemet är att de är falska apostlar. Och därför kan de inte bygga rätt. Så då har vi gjort till och med 15:e versen. Och nu har vi då versarna 16 till och med 33 framför oss. Och då är det som så att i folkbibeln som jag läser och som jag har framför mig, det har man då satt rubriken, för nu kommer vi in... enligt folkbibeln här nu så kommer vi in på själva försvarstalet. Ni ser rubriken, apostelns försvarstal. Det stod inte tidigare här då, utan det som har varit så långt är prologen. Men sen kommer då från vers 16 och kapitlet ut. Nej, förlåt, inte bara kapitlet ut, utan kapitel 12 till och med 10. Där kommer själva talet. Och Johansson då, som jag har följt hans kommentar, han håller ihop verserna 16 till och med 33 kapitlet ut. Och han säger att det är att Paulus där har försvarstal precis som här i folkbibeln. Men en annan som jag också läser som heter Furnish, Victor Furnish, en jättefin kommentar. Han har använt sig av retoriken på ett mer djupgående sätt. Och han menar att verserna 16 till och med 21a är en sorts sammanfattning av prologen, av det som vi har gått igenom. En sorts repetition. Eller möjligtvis en övergång till själva talet som egentligen börjar i vers 21b. Det här kan ju ha mindre betydelse, men jag vill ändå att ni ska se att man kan göra det här på lite olika sätt. Det börjar ju vers 16 med orden jag upprepar. Alltså det är en upprepning av det han redan har sagt. En sorts sammanfattning, att han liksom stryker under det som han har sagt. Och det slutar med 21a. För sen kommer då själva försvaret. Vad andra vågar skryta med, det vågar jag också, och så kommer det hela alltihopa här, va? Men det kan som sagt ha mindre betydelse. Men det betyder att till och med vers 21b, det som vi har framför oss nu, så räknar jag prologen. Vi är fortfarande på förordet så att säga. Och då läser vi vers 16 till och med 21a. Jag upprepar. Ingen får ta mig för en dåre. Men eftersom ni nu gör det, så ta då emot mig som en dåre, så att också jag kan berömma mig lite. Vad jag nu säger, det säger jag inte som Herren skulle säga det, utan som i dårskap, i den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. Eftersom många berömmer sig själva, vill också jag göra det. Ni står ju gärna ut med dårar, ni som är så kloka. Ni finner er i att man gör er till slavar. Att man utnyttjar och utsuger er. Att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet. Till min skam måste jag säga att vi har varit för svaga till det. Så det är kraftfulla ord. Och det börjar ju här med en ironi. Han säger att han inte är en dåre. Det behöver kanske inte skrivas kan man tycka, men när ni nu, eftersom ni nu betraktar mig som en dåre, ta då emot mig som en dåre. Alltså en ironi. Han säger någonting som han egentligen inte menar. Han säger att jag ikläder mig dårens roll här nu. För då som dåre kan jag ju säga vad jag vill. Samtidigt har han brutit udden av kritiken som har riktats emot honom. De har ju sagt till honom att han är en dåre. Och han försvarar sig inte mot det. Utan han säger okej då. Men låt mig då få tala som en dåre. Så han har på det sättet brutit udden av deras kritik. Och så har han gett sig själv friheten att kunna tala som en dåre. För då kan han ju säga vad han vill. Alltså ett väldigt retoriskt grepp. Lysande skulle jag vilja säga. Och dessutom är det ju så att korintierna, de hade ju valt att lyssna till motståndarna. Det var ju en del av problemet. De hade lyssnat på motståndarna, de hade lyssnat på de falska apostlarna. Och då säger Paulus, så kan ni lyssna på dem, då kan ni väl lyssna på mig också. Paulus har ju anklagat dem för att vara dårar. Han har anklagat dem för att de har världslig visdom. Han har anklagat dem för att de behöver rekommendationsbrev. Han har anklagat dem för att de tar emot ersättning. Så nu är det lite pinsamt för Paulus att behöva försvara sig själv på samma sätt. Han har ingen lust med det. Men som en dåre kan han ju göra det. Och så ger han sig själv möjlighet. Så att de här får nu då stå ut med honom. De får stå ut med dårar som det står i vers 19. De får stå ut med folk som gör dem till slavar. Och om de betraktar Paulus som dåre, vilket de alltså gör. Det står ju det i vers 16. När ni nu gör det, står det. Jag upprepar, ingen får ta mig för dåre. Men när ni nu gör det. Ja, då får ni väl stå ut också med mig. Då kan de väl lyssna till Paulus. Bara en översättningssak i vers 20. Här står då i folkbibeln att de här falska apostlarna utnyttjar och utsuger er. Och det grekiska ordet har översatts i Bibel 2000 som jag inte har framför mig, men ni som har det kan se om det stämmer, har översatts med orden att de falska apostlarna äter er ur huset. Så det var inte bara välgörenhet och pengar man tog emot, utan man tog det emot det så i den utsträckning så att man äter dem ur huset. Och det här finner sig korintierna i tron att de gör en gudig behaglig gärning. Och så ger man sig på Paulus som inte tar emot något, som inte ligger någon till last. Så fel det kan bli. Nåja, nu måste de ju då lyssna till Paulus i alla fall. Och det här är fortfarande i förordet, fortfarande i prologen. Så han bäddar för det som ska komma. Men det är uppenbart, eftersom han är relativt mångordig här, att han tycker situationen är pinsam. Det är jobbigt att han ska behöva uppträda som en dåre. Att han ska behöva uppträda på samma sätt som de här falska apostlarna. Han vill inte sätta sig i samma båt som dem, men nu måste han ändå göra det. Här i vers 19, där säger han, ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka. Han uttrycker sig alltså satiriskt. Det är ju skillnad på ironi och satir. Det är inte alltid man håller isär det där, men i ironin så säger man någonting fast man menar ju tvärtom. Men i satiren så säger man någonting som träffar någonting vad ska jag säga, något förlöjligande, men det träffar ändå mitt i prick. Och det är vad han gör här nu när vi kommer till vers 19. Ni som är så kloka. Ni står ut med dårar, ni som är så kloka. Det är alltså en ganska tydlig satir. Ytterligare tecken på hans retorik. Och sen säger han då i vers 21 till sin skam. Det är också ironiskt menat. Till min skam måste jag säga att vi, alltså han och Timoteus och de andra, vi har varit för svaga för att bära oss åt på det sättet. Vi ville ju följa Kristus och inte komma med rekommendationsbrev och säga att vi ska ha betalt. Det var vi för svaga för att göra. Och mer än så tycker jag inte vi behöver säga om prologen. Utan nu har vi då gjort prologen. Och då går det över på själva talet. Och själva talet är då ifrån 21b till och med 12.10. Och när vi går igenom det ganska långa avsnittet, kommer nu att ta ett par timmar skulle jag tro, då vill jag dela upp det i sin tur i tre stycken olika delar kan man säga. Och den första delen, alltså från 21b till och med vers 29, där sätter vi rubriken uppräkning av meriter. Här räknar Paulus upp sina meriter. Och det var ju det han inte ville göra egentligen, för han ville ju inte skryta, eller hur? Men nu när han måste skryta, känner sig tvingad till det, vad skryter han då med? Och då skryter han med sina svagheter. Inte med sina styrkor, inte med sina framgångar. Det är egentligen fantastiskt tycker jag. Det är helt otroligt, det är paradoxalt. Och han liksom vänder fullständigt upp och ner på motståndarna i det avsnittet. Och det där är ett avsnitt, alltså 21b till och med 29, som har fascinerat mig oerhört när jag har förberett mig, när jag har fördjupat mig, mediterat över vad den här Paulus egentligen har fått gå igenom. Och på relativt kort tid också. Sen den andra delen, det är då vers 30 till och med 33. Det är mera allmänt, där har jag satt rubriken svagheten som främsta merit. Det är vad han skryter med alltså. Och sen kommer då den tredje delen som är kapitel 12, vers 1 till och med 10. Om syner och uppenbarelser. Det är alltså, kan man säga, den andra halvan av det här försvarstalet handlar om syner och uppenbarelser. Och det här med syner och uppenbarelser var då det tredje argumentet emot motståndarna. Det första var att han har lika mycket kunskap och gemenskap med Gud som dem. Det andra var att det inte är någon synd att avstå från ersättning. Och det tredje är då detta med syner och uppenbarelser. Någonting som han inte heller vill skryta med, men som han ändå tvingas göra. Nu har vi 10 minuter drygt, och vi hinner då ändå börja på den första tredjedelen där i försvarstalet. Jag tror vi ska göra som så att vi läser några versar i taget, och då läser jag 21b till och med 23a. Där skriver Paulus: vad andra vågar skryta med, jag talar som en dåre, det vågar jag också. Är de hebreer? Det är jag också. Är de israeliter? Det är jag också. Är de Abrahams barn? Det är jag också. Är de Kristi tjänare? Det är jag ännu mer, för att nu tala likt en dåre. Så börjar han då med att börja då sitt försvarstal, sitt skryt med det där. Han säger vad andra vågar skryta med. Så här har vi alltså vad de andra, motståndarna, skryter med. Och det är inte så underligt att de skryter med just det här. Därför att det där med härkomsten, vem är jag och var jag kommer jag ifrån, det var något oerhört viktigt i antiken. Och här förstår vi att motståndarna sannolikt är judekristna i förskingringen, eller judar i förskingringen. Alltså det är inte de judar som bodde och levde i Israel, utan de som var i förskingringen. Och varför tror vi att det var de som var i förskingringen? Ja, dels var det ju de som förföljde Paulus på hans missionsresor, eller de som han mötte när han kom till Berea och Troas och Filippi och Korint och alla de här ställena. Det var ju de judar som var i förskingringen. Och för de judar som var i förskingringen var det ju extra viktigt med identiteten. Vilka är vi? Vi som lever som gäster och främlingar över hela världen. Det var viktigt för dem att kunna säga vi är hebreer. Vi är israeliter. Vi hör till Abrahams barn. Där rörde vi deras identitet. Och det här var någonting som de kunde skryta med. I de här nytestamentliga sammanhangen så var det ju viktigt för dem. Här åker Paulus omkring och predikar, och det är hedningar, icke-judar som lyssnar, och de flesta som kommer till tro kanske också är icke-judar. Och då när de träder upp de här så skryter de med att vi är ju faktiskt judar. Vi är faktiskt Abrahams barn. Dessutom var det så här, ett andra skäl till att de kände att det var bra att skryta med sin härkomst. Det var ju så att Paulus hade knutit löftet om evangeliet till Abraham. Ni minns i Galaterbrevet som han skrev några år tidigare, efter första missionsresan. Där skriver han ju att detta med rättfärdiggörelsen genom tron och att Kristus skulle komma. Ja, det är han som är Abrahams säd. Det är förutsagt i skrifterna. Så det är redan Abraham som tar emot evangeliet. Och det har funnits där, om än fördolt, genom hela den gammaltestamentliga tiden, för att uppenbaras till fullo i Jesus Kristus. Så Paulus hade ju själv knutit evangeliet till detta med att vi är Abrahams barn. Det var där löftet låg. Och ännu tydligare blir det ju när vi kommer till Romarbrevet sen om någon månad eller två. Så kommer vi se det ännu tydligare hur Paulus knyter evangeliet, eller härleder evangeliet, från löftena till Abraham. Så det här var viktigt, och jag kan förstå att de skröt med att de hade Abraham som sin stamfader. Men säger Paulus, om de skryter med det så kan jag också göra det. Då är det ingen skillnad. Jag har också det. Han skriver ju om det här i Filipperbrevet 3. Jag tror jag ska läsa det också. Jag har det uppe här. I Filipperbrevet 3 så skriver han så här ifrån vers 3. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Fast jag också kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam. En hebre, född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farise. I fråga om iver, en förföljare av församlingen. Och sen som om det inte räckte, tillbaka då till försvarstalet här i andra Korintherbrevet, så säger han, är de Kristi tjänare, vilket han ju förvisso har underkänt här tidigare, men i alla fall, om det nu är så, då är jag det ännu mer. Och så kommer då frågan om hur han kan säga att han är det ännu mer än de andra. Och så kommer den här meritlistan med alla förföljelser och svagheter. Ni kommer ihåg redan i första kapitlet här i andra Korintherbrevet, där han talar om all trösts Gud. Eller i Tårebrevet där han talar om tårarna. Alltså det som är en bärande tanke när han talar om de där svagheterna, det är ju att Gud är så stor och nåderik, så att alla svagheter, all mänsklig svaghet, allt motstånd också tas in under Guds nåd. Det är inte som de falska apostlarna sa, att det är bara när man har medvind som Gud är med mig. Och när det är jobbigt och besvärligt och jag är sjuk eller jag blir trakasserad, ja, då har Gud övergivit mig. Och det finns ju människor idag som tänker på det sättet. Långt in i kristna sammanhang, vågar jag påstå. Paulus, han är inte alls med på noterna, utan han tar hela sitt liv, så att säga, alla sina erfarenheter tar han in i Jesus Kristus. Och på samma sätt som han gläder sig över evangeliet, så tackar han också Gud för motstånd och trakasserier och förföljelser, eftersom det verkar helgelse i hans liv. Och eftersom han vet att det samverkar till det bästa. För Gud är störst. Gud har makten. Det är skillnaden. Och det här kan han nu har han lagt grunden för att skryta med sina svagheter. Han kan räkna upp de här svagheterna som för motståndarna var anklagelsepunkter. Men för Paulus blir meriter. Här ser ni en som verkligen har haft motstånd. Här ser ni en som har lidit under förföljelser. Och i allt detta elände har jag predikat Guds kärlek genom Jesus Kristus. Det är tecknet på en sann apostel. Och förebilden ser du hos Jesus Kristus själv, som ju sannoliken inte var utan svårigheter eller motgång eller trakasserier eller lidande. Han som bar våra synder och bar vår skuld och vår smärta. På samma sätt kunde Paulus säga om sina motståndare att han bär deras smälek. Han gör det i Kristus. Det här är en bärande tanke redan i första kapitlet. Och det här ligger nu till grund för den här meritlistan, den paradoxala meritlistan. Jag tror vi kan läsa åtminstone och kanske börja också på vers 23b till och med 25. För här kommer nu några olika sjok. Han säger då i 23b: jag har arbetat mer. Jag har suttit i fängelse mer. Fått hugg och slag i överflöd. Och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag så när som på 1. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Ja, det räcker där. Sen kommer det några sjok till. Så det Paulus gör när det kommer till den här meritlistan, det är att han svarar inte med samma mynt, inte på samma sätt som motståndarna hade skrutit med sina erfarenheter och sina väldiga uppenbarelser. Och som dessutom hade mage ha sig själva som måttstock. De jämförde sig med varandra och med sig själva. Paulus gör inte så. Utan han svarar på ett helt annat sätt. Och de här listorna, det som jag läste och det som jag följer här i fortsättningen till och med 29. Den finns på några andra ställen också i Paulusbreven. Så det här är en viktig del i Paulus tjänst. Jag ska bara visa på de första Korintherbrevet 4, vers 9 till och med 13. Jag tror inte jag slår upp det. I andra Korintherbrevet kapitel 4, vers 8 till och med 12. Och kapitel 6, 4 till och med 19. Och kapitel 12 som vi har framför oss, vers 10. Det ska då ju bara i all enkelhet, eftersom vi nu har det uppslaget, 12-10. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelse och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Och det finns också i Romarbrevet 8:35, så jag tror jag ska läsa det också. Där skriver Paulus: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Så han skryter eller har med såna här listor. Ja, dels då i första Korinthierbrevet, andra Korinthierbrevet, men sedan också i hans nästa brev, Romarbrevet. Och ändå så är det inte så att han lägger alltså tonvikten vid, alltså att, det är inte så att han framställer sig själv som martyr, utan här är det ju frågan om att han är tvingad att tala som en dåre. Men han passar på att ge dem en teologisk undervisning samtidigt som han försvarar sig. En undervisning som han har haft tidigare i brevet också. Så det är inte en meritlista i vanlig mening, utan det är helt enkelt en lista på förödmjukande erfarenheter. Förödmjukande erfarenheter som han inte skäms för, därför att han har dem i Kristus. Och i Kristus så finns frälsningen. På det där sättet, och det får bli det sista som jag säger nu då, så glorifierar han inte sina lidanden. Han förlöjligar sina motståndares skryt. Han visar på den sanna apostelns kännetecken. Och han serverar en djup teologi. Allt det där finns med i det här försvarstalet. Han får med mycket i sina meningar, den goda aposteln. Vi får plocka upp tråden där nästa tisdag och fortsätta på det. Herre, så tackar vi dig för att vi får tillhöra dig, och att också vi med alla våra svagheter, med alla våra svårigheter, med all vår kamp får vara införlivade i dig. Och tacka dig för livet som du har gett oss. Tacka dig för motgångarna som du vill använda i din helgelse utav oss. Tack för att vi kan få ödmjuka oss, för att du ska upphöja oss. Tack för att vi kan få ge våra liv till dig i en likadan död som dig, för att vi ska få uppstå tillsammans med dig. Herre, om vi lider med dig, så om vi dör med dig, så tror vi också att vi ska få uppstå med dig. Och tack gode Gud för att vi får del av uppståndelsen redan här i tiden. Tack för den käre gode helige ande som ger oss försmaken av saligheten redan här i tiden. Syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. Herre, du är värd all vår lovsång och all vår tillbedjan. Herre, nu ber vi om ditt beskydd över det som har såtts i våra hjärtan, i vår gemenskap ikväll. Och så ber vi att det ska få utföra det som du har tänkt att det ska utföra ibland oss och i våra liv. Så överlåter vi oss i dina barmhärtiga händer. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var andra Korinthierbrevet och det här var del 27. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio, och jag som varit producent och tekniker heter Ulf Gustafsson.